Ja, det är väldigt roligt att få vara i Älgarås. Ni bjuder på väldigt fint väder. Har ni alltid så här vackert väder? Ja, självklart. Vad annars? Vad sa du? Ni ljuger också? Okej. Ja, då får vi predika om det. Nej, men det är fantastiskt kul att vara här. Och det var Sofia som påminde mig att när vi åkte förbi kyrkan här borta, att jag vigde faktiskt dem 1998. Och då fick jag värsta flashbacken. Så när jag var, just det, jag kommer ihåg kyrkogården och när vi stod utanför där. Ja, det var fantastiskt. Väldigt roligt. Just det, jag ska predika också. Jag ska försöka att inte vara så långrandig, utan försöka hålla mig hyfsat kort. Vi lever ju i en... Just jag tänkte på det här. Det är inte alla församlingar som har ett helt lovsångsteam. Med både bas och gitarr och kajon och alltihopa. Det ska ni vara väldigt stolta och glada för. Det är bra, det är bra. Fortsätt att prisa Gud så mycket ni orkar. Full hals. Det betyder mycket för församlingen, betyder mycket för den här bygden. Att det finns ett folk som tillber Jesus och prisar honom. Det är otroligt härligt. Bra jobbat. Vi lever ju i en väldigt, väldigt speciell tid med mycket oroligheter i den här världen. Vi har kriget i Ukraina som har pågått allt för länge. Vi har konflikten i Mellanöstern. Man pratar om klimatkriser och det är klimatångest och allt möjligt. Gängkriminaliteten det är mycket. Mycket svåra och tuffa saker som händer, och det skrivs väldigt mycket om det. Det är väldigt ofta väldigt negativa nyhetsrapporteringar, svåra saker. Och egentligen är det ju så här, alla de här nyheterna är ju inga nyheter egentligen. Det har alltid varit svårt att vara människa. Det har alltid varit en massa bedrövelser och konflikter och krig över den här jorden. Men mitt i alltihopa Så finns det som Bibeln kallar för evangeliet. När Jesus i Matteus 24, det som är parallellsammanhanget mot vad Kalle läste då, i Markus evangelium, när han talar om den yttersta tiden, så målar han ju upp ett scenario där det är tuffa saker som händer oss människor. Det är både svält, det är naturkatastrofer, det är krig, det är konflikter. Och han liksom listar upp allt det här. Och det är förföljelser och det är falska läror som sprids. Men så säger han då på slutet att men detta evangelium om riket ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så det finns en dag när vi är färdiga. Visst är det fantastiskt? Tänk att vi kan bli klara en dag och få liksom komma hem till Gud och vila ut efter väl och trogen tjänst. Men vi är inte där än, som Kalle har berättat. Vi har mycket kvar att göra fortfarande. Och vi jobbar tillsammans på så mycket vi kan. Men just det här, att så mitt i en tid, mitt i omständigheter där det är väldigt turbulent, så finns det ett folk som har andra nyhetsrapporteringar. Som kommer med andra nyheter. För evangelium, det vet du säkert, betyder glatt budskap. Goda nyheter. Och det är vår uppgift. Att mitt i en... Ja, det kan man knappt tänka sig om man tittar ut i den fönstren. Att vi lever i en mörk värld. Här är det så sjukt vackert och det är soligt och det är varmt. Men tittar man lite ut över världen så är det inte soligt och varmt fantastiskt på alla ställen, utan det finns otroliga utmaningar. Och mitt ibland det så finns ett folk som står upp för evangelium och predikar goda nyheter. Ett glatt budskap. Vilken uppgift vi har. Det är lätt att ställa sig liksom i det gänget där och bara liksom prata om allt elände som är, därför det finns det gott om. Men tänk att få vara annorlunda och säga, men jag vet någonting annat. Ett gott budskap. Vill du höra? En av de mest tongivande författarna i Bibeln är Paulus. Han har skrivit 2/3 av Nya Testamentet. Och han var ju en judisk ledare som fick ett radikalt möte med Jesus. Det vände upp på hans liv totalt. Han fick en helt ny inriktning med sitt liv efter mötet med Jesus. Och när han skriver sina brev så slås man av att, vi ska läsa från Efesebrevet idag, några sammanhang, så slås man av att han skräder inte orden när han presenterar detta evangelium för de kyrkor han kom till och de kyrkor som han startade. Han staplar superlativ på superlativ på superlativ. Och därav min titel på den här predikan, jag vet inte om du fick med den, där, det extraordinära supermaxade evangeliet om Jesus. Och det är en jättekonstig titel, jag håller med om det. Men evangeliet är inte skåpmat. Evangeliet är, tänk på det, evangeliet är alltid mycket bättre än vi har tänkt att det är. Det är fantastiskt, evangeliet. Och vi som läser Bibeln ofta och liksom födda i en kyrkbänk och allt det här, vi tänker inte på vilket fantastiskt budskap det är. Och det här som Paulus vill presentera. Finns till exempel första kapitlet i Efesierbrevet från vers 3-14 är skrivet i en enda lång mening. Och det var ett sätt man använde på den tiden när man skrev för att visa att ja, det här är bra. När man var riktigt i gasen och var superinspirerad liksom, då skrev man på det sättet för att visa att det här vill jag att du ska ta del av. Och vi kan väl börja och kika då på, vi behöver inte läsa alla de verserna, men vi kan väl titta på i alla fall på Efesierbrevet 1, vers 3. Då står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Här måste man stanna upp och tänka, vad är det karln skriver? Jag bara tänker på det här lilla ordet har. Alltså det är någonting som redan har skett. Han skriver så här: vi har blivit välsignade. Hur många gånger brukar du be? Jag gör det också. Jag brukar be så här: Fader, välsigna oss. Välsigna mig. Välsigna honom. Jag kanske skulle be istället: öppna mina ögon, Herre, för vad jag har redan blivit välsignad med. Vi har inte blivit lite välsignade, utan med all andlig välsignelse i himlen. En översättning säger hela den andliga världens, hela den himmelska världens andliga välsignelse. Tryck på de orden. Det har du fått, och ja. Halleluja. Säger man halleluja i pingstkyrkan idag? Amen, man får det man vill. Det är underbart. Det är fantastiskt. Så vi har blivit välsignade. Vi har blivit förlåtna. Alla våra synder är förlåtna. Dina och mina synder som vi har begått är redan förlåtna. Det kan vi köpa. Men tänk dig, även de synder som du och jag kommer begå är också fixade redan. För Kristus dog för oss för alla tider. Både det som har skett och det som kommer att ske. Så när du och jag vandrar med Gud och lever med honom. Och så tyvärr är vi ju, vi sjöng i den här sången. Eller Lennart läste att kyrkan skulle vara helig och fullkomlig. Brukar du känna dig fullkomlig ofta? Inte jag i alla fall. Jag känner mig väldigt sällan fullkomlig. Fråga min fru. Men, och det är ju inte, ingen är ju perfekt. Ingen är ju fullkomlig. Det kommer vi inte bli för vi kommer där innanför pärleporten eller vad det är för port vi går igenom. Då är vi hemma och då är vi framme. Vi får jobba med oss själva. Vi får ödmjuka oss själva ibland. För vi gör det som är fel. Men när jag vandrar med Gud så kan jag, när jag blir viss om min egen svaghet, om min egen synd, om min egen bräcklighet, så får jag säga, Herre, förlåt mig. Tack att du är barmhärtig mot mig och hjälper mig. Förlåt mig, rena mig i ditt blod. Den relationen kan jag ha med Jesus hela tiden. Och leva i hans förlåtelse konstant. Halleluja. Bra, du säger amen, Kalle. Vi är friköpta. Vi är redan det. Jag har blivit utvald. Och jag är helig. Ibland tänker jag att vi har ett ganska skevt uppfattning om vad helig är. En helig människa, det är en som man liksom glider en halv decimeter ovanför marken och man tittar aldrig på tv och man bara, så fort man öppnar munnen så är det bibelord som kommer ut och man har liksom en ljuv blick. Då är man en väldigt helig broder. Helig betyder att du är avskild och invigd för Guds räkning. Du är avskild för ett syfte. Och jag får vara med och tjäna, du får vara med och tjäna som de vi är. Med våra brister, med våra fel, så är vi välkomna och tjäna Herren. Jag behöver inte stå på väntan att jag ska bli helig en dag. Sen vet Gud att det finns saker jag behöver jobba i mitt liv med. Och det får vi göra. Precis. Jag tänker på, Tina och jag jobbade på en städfirma innan vi var ganska nygifta. Och så blev vi bjudna på en företagsfest. Och det var fri sprit, företaget bjöd. Och vi var på nattklubb. Det låter inte så här jättehäftigt. Men, och vi funderade, Tina och jag, ska vi gå dit? Ja, men vi kände att vi ska vara med där. Vi går dit. Så att först så satt vi nere på en våning och käkade mat. Och det var trevligt och så här. Och vi åt och vi bjudna på det. Och sen säger då cheferna, ja, nu är ni välkomna att trappa upp. Och företaget bjuder. Och du kan ju gissa vad som hände. Liksom. Både den ena och den andra. De hävde i sig både allt möjligt. Och en kvinna försvann med en gift man. Och de, ja, vad de gjorde det vet man aldrig. Så det hände både en och andra. Men vi satt där, både Tina och jag, och fick berätta om Jesus. För de kom och frågade, jag har hört att du är kristen. Och så var det en kvinna som berättade, jag blev gravid och jag tänkte, det kommer väldigt olämpligt. Jag funderade på att ta bort. Men så säger hon så här, men så kom Gud och Jesus kom till mig i en dröm och sa, jag skulle inte ta bort. Så jag gjorde inte det. Okej. En man kommer att berätta att han har varit kliniskt död men blivit uppväckt igen och varit i himlen och kommit tillbaka. Det fick vi uppleva när vi satt på den här nattklubben. Varför det? Vi gick dit därför att vi är heliga. Den miljön var inte den trevligaste, men vi är avskilda för Gud. Mitt i mörkret så fick vi vara ljus. Halleluja. Lite längre fram fortsätter Paulus så här. Vi kan ta nästa. Den ja, precis. Då säger han så här. I kapitel 2. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även nu när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd. Här har du de här orden igen. Överväldigande. Alltså jag är glad man får nåd. Men rik nåd. Och inte bara rik nåd. Överväldigande rik nåd. Du förstår att här liksom finns djup hos Gud som vi kanske ännu inte har liksom fått grepp om vad det handlar om. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det här är ju fantastiskt. Nåd är ju någonting som man aldrig kan förtjäna. Det är sakens natur att nåd, det kan du inte förtjäna. Du får den då. Och hela den himmelska världens andliga välsignelse är mina. Inte för att jag har liksom varit så fantastisk och jag har minsann bett och jag har minsann läst mycket Bibeln. Jag har studerat och jag har till och med vittnat för min granne nu. Nej, det är inte den grunden som jag står på. Därför den dagen jag inte får vittna på min granne så behöver jag inte känna mig usel och kass. Därför nåden bär mig igenom allt. Vad jag än möter, nåden, den Gud tar inte bort sin nåd så jag faller rakt ner. Den finns där. Hur jag än känner mig, vad jag än går igenom, sjukdomstider, hälsa, svårigheter, vad den är, dödsfall, vad vi kan vara med om som människor. Nåden bär. Det enda som bär. Allting annat vacklar. Kan ni den? Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Då har du nästa. Nej, ta inte den. Det stod mer om barmhärtighet där. Men Gud som är rik, inte bara på nåd, han är också rik på barmhärtighet. Han är miljardär på barmhärtighet. Han har hur mycket som helst. Och om nåd är att vi får det vi inte förtjänar, så är barmhärtighet att vi inte får det vi egentligen förtjänar. Det är barmhärtighet. Därför att ingen av oss är tillräckligt bra för att inte behöva ha Guds nåd och barmhärtighet. Så egentligen skulle jag syndens lön är döden, säger Bibeln. Det är vad jag förtjänar, men genom Guds barmhärtighet. Halleluja. Genom Guds barmhärtighet så kan vi bli räddade. Halleluja. Fantastiskt. Fantastiskt. Och det betyder, om jag har fått uppleva den nåden, om jag har fått upp och du har fått uppleva den barmhärtigheten från Gud, då är det faktiskt en skyldighet. Det är min skyldighet att ge den vidare till andra. Vad en människa gör, hur människor än beter sig, så är det min skyldighet att visa barmhärtighet. Jag vet aldrig i vilka skor en människa går. Jag vet aldrig vad en människa har i sin ryggsäck att bära på, som de har fått med sig. Kanske genom ett tufft liv som har format dem. Jag vet inte det. Och jag har ingen rätt att döma någon människa förrän jag har gått en mil i deras skor, som man sjunger. Utan jag får visa barmhärtighet. Därför Gud har visat mig barmhärtighet. Vi kan ta den där också. Sista där. Det här älskar jag. Det här är så bra. Du står, evangeliet är fantastiskt. Det är bara det. Han som kan göra, här har du det igen, långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker. Jag skulle vara supernöjd om Gud kunde göra mer än vad jag ber om eller tänker. Eller hur? Det hade räckt. Men han kan inte bara göra mer. Han gör mycket mer. Och som om det inte skulle räcka så kan han göra långt mycket mer än vad jag ens kan fantisera i min vildaste fantasi. Om du tänker nu, tänk på det största böneämne du kan tänka dig att be om. Någonting som du tycker, det här är riktigt svårt. För Gud finns ju ingenting som är svårt. Men om du tänker i vårt mänskliga liv, tänker, det här är svårt. Hur ska Gud göra det här? Ja, det är inte vår uppgift att liksom, hur Gud ska göra det. Det får han göra. Han får göra det på sitt sätt. Men om ta ett riktigt stort bönämne. Tänker du på det nu? Gud kan göra långt mycket mer än så. Det är den Gud som vi har. Och vi tror på och vi tjänar. Han kan göra långt mycket mer. än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer, evigheters evighet. Och Paulus var ju liksom ingen, han var ingen glassig predikant som åkte runt från region till region och bodde på hotell och åt fina frukostar och så predikade han i en kyrka och så åkte han vidare. Det var inte Paulus. Han var förföljd, han led skeppsbrott ett antal gånger och drev ut på öppet hav. Han blev piskad, han blev stenad, han var hånad. Han hade inget glassigt liv. Tänk, Paulus upplevde trauma efter trauma efter trauma. Det var hans liv. Ändå säger han så här. Så hur dina och mina omständigheter än är, det förändrar inte Gud. Och livet här på jorden, vi möter både det ena och det andra. Det gör vi. Men Gud är trofast. Hans löften håller. Han är den store barmhärtige guden. Halleluja. Prisad vår Jesus. Så jag tror att både du och jag, du vet, när man predikar så pekar man tre fingrar mot sig själv och en ut. Jag tror att vi ibland behöver höja vår förväntan på vad Gud ska göra. Du vet, men det är så lätt att låta erfarenheter och låta kanske uteblivna bönesvar. Har du några sådana? Jag har det. Att låta dem styra mitt böneliv eller min förväntan. Låta erfarenhet, livet blir inte alltid som man har tänkt. Om det får styra mig, då boxar jag in Gud så här liksom. Ja, men det här är rimligt att Gud kan göra. Ja, men Gud arbetar aldrig i det som bara är rimligt. Och som jag tycker att, ja, men min lilla hjärna liksom är alldeles för lite för Gud. Låt Gud vara Gud och jag är människa och du är människa. Och så förväntar vi oss utifrån de löften som han har gett oss. Sätter vår tro till dem och så står vi på de löftena. Ibland tar det tid innan bönesvaren kommer. Ibland kommer bönesvaren inte som vi har tänkt oss. Därför Guds vägar är ibland lite, ja, de är inte som vi har tänkt, som våra vägar alltid. Men jag får förtrösta på det. Och det tänker jag, det är ibland det svåraste vi har, att förtrösta på Herren i allt. Tycker du det är svårt? Ja, ibland är det faktiskt det. Man vill säga, Gud, kom igen! Kalle, han bad här för en tag sedan att det gick så dåligt för HV. Så att han, Gud, varför går det så dåligt för HV? Ja, varför gör det? Är dags att byta lag kanske. Ja. Så att tro Gud om det omöjliga. Det som för mitt mänskliga öga och mitt lilla sinne liksom verkar svårt och omöjligt. Nej, för Gud. Halleluja. Det finns alltid vägar framåt. Och det är det här vi är satta att predika. Det här evangeliet. Det är vår uppgift. Ja, man säger, ja, men jag är ingen predikant. Det är du visst en predikant. Vi vill inte ha någon sån här för att predika. Det är jättebra ändå. Kanske de bästa predikan jag har hållit har jag haft vid ett köksbord. Jag jobbar som lärare på en folkhögskola också. Stod här förra veckan och vi pratade om värdet av en människa. Att värdet är alltid konstant. Vad man än möter i livet så förändras inte människans värde. Utan alla människor har samma värde. Och det var en jättebra predikan. Det var knäpp tyst i klassrummet. Så att predika kan vi göra allt. Titta, ska vi se det som står här. Så här säger Petrus i sitt brev. Har vi det? Ja, där. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Där har vi det igen. Ett Guds eget folk. För att vadå? Förkunna. Förkunna. Du kan sitta på din traktor och förkunna. Du kan liksom stå i matkön eller ja, jag vet inte. Många av de här underna, alla mirakel under och det Gud gör, det kanske aldrig kommer på någon tabloid någonstans och står i Dagen eller Världen idag. Därför att det sker i vardagen. I det vardagliga livet. Det är där du och jag är. Och det är där Gud vill komma med sin kraft. När den helige ande kommer över er ska ni få där du är i din vardag. Där kan du se syner. Min kallelse började på ett verkstadsgolv. Nej, inte verkstads kan jag säga. Men jag jobbade som i en grossistfirma. Jag stod och prismärkte varor. Det är inte speciellt glamoröst. Det var ganska tråkigt. Men jag gjorde det så här. Med en märkningsmaskin. Och där började Gud tala till mig om min framtid. Mitt i vardagen kom Jesus och knackade och sa: Fredrik, jag har en plan för ditt liv. Vilka visioner har Gud gett dig? Vilka drömmar har Gud gett dig som du ännu inte har sett gå i uppfyllelse? Och tänk nu inte en dröm som det måste vara att jag ska resa ut på missionsfältet och starta ett missionsstation. Det är underbart. Gör det om du känner att det är din väg. Men det behöver inte vara det. Det kan vara något vardagligt där Gud kommer med sin kraft och sin smörjelse. Och han vill använda den av mig. Så länge vi andas, så länge vi har någorlunda kraft, så vill han använda oss och förkunna om hans härlighet och hans stora, väldiga gärningar. Halleluja. Nu ska vi stå upp tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tänkte vi skulle bara ta en liten stund innan vi avslutar den här förmiddagen och be för det.